är Matteus 5 och 7. Saliga är de barmhärtiga, ty de ska få barmhärtighet. Låt oss börja med en psalm. Psalm 146. Och läsa verserna 5-10. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till sin Gud, till Herren sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord, hav och allt som finns i dem. Till honom som är trofast för evigt, som skaffar rätt åt de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Han, Herren, befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor. Men det odgudaktigas väg gör han krokig. Herren är konung i evighet. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja. Prisa och ära Gud, som är så stor och så god och så barmhärtig. Och gläd dig om han är din Gud, för han är god. Och minns att du är salig om han är din hjälpare. Jag ska predika ännu en gång om salighet. Och den hör i högsta graden samman med den Gud vi känner. Och som du, om du inte känner honom än, kan få lära känna. Saligheten hör samman med handlingar också, inte bara med Gud. I psalm 41 och vers 2 så står det: salig är den som tar sig an den fattige. Herren ska befria honom på olyckans dag. Alltså, saligheten som vi har pratat om tidigare är kopplad både till vår inställning, till oss internt, hur vi har det i vårt hjärta. Men den är även kopplad till vad vi gör, till hur vi beter oss, till vad vi gör utåt, mot andra. I Ordspråksboken 14 och 21 så läser jag: den som föraktar sin nästa syndar. Lycklig är den som förbarmar sig över det betryckta. Alltså saligheten, lyckan som ligger djupt ner i vårt hjärta, den har att göra med dig personligen. Och även med dig i ett socialt sammanhang, med dina relationer. Hur är du relaterad till andra och till världen? Och detta ser vi även i saligprisningarna. Det är de fyra första: att vara fattig i anden, att sörja, att vara ödmjuk och att hungra och törsta efter rättfärdighet. Det är kopplat till mig personligen och till mitt hjärta, vad jag har i mitt hjärta. Och de fyra sista av de åtta saligprisningarna, det handlar om hur vi beter oss utåt, mot andra och mot varandra. Om vi är barmhärtiga, renhjärtade i våra intentioner, om vi skapar frid, om vi blir förföljda. Och saligheten har också med framtiden att göra. I Lukas 14:12 läser jag så här. Han sa det också till dem, till den som hade bjudit dit honom. Alltså Jesus var det som sa. När du bjuder på middag eller på kvällsmål, bjud du inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske bjuder det tillbaka och du får din belöning. Nej, när du ska hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. Salig är du då, eftersom det inte kan ge något tillbaka. Du ska få din lön vid det rättfärdigas uppståndelse. Alltså salig är någonting man är när man missar någonting här på jorden, för att få en lön i framtiden, att få en lön senare vid det rättfärdigas uppståndelse, som det sa här. Alltså saligheten har att göra med framtiden. För saligheten har ett evighetsperspektiv. Världens lycka, det har så mycket med nuet att göra. Men saligheten, den har med evigheten att göra. Det är inte en fråga om vilka som är lyckligast nu, utan om vilka som är lyckligast lottade, eller vilka som är lyckligt lottade utifrån både nutid och framtid i evighet. Det handlar saligheten om. Om du går över till vilka som är saliga, så är det den här texten, de barmhärtiga, eller de barmhärtiga. Och Gud, han är grunden för barmhärtigheten som finns på jorden. För han är barmhärtig till sin person. Jag läser ifrån psalm 103. Vers 8-14. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredjas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är det från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet att vi är, hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Barmhärtighet och förbarmande, det handlar om att se personer med medkänsla och med medlidande. Och att detta får konsekvenser. Inte bara en känsla. Det börjar här i vårt hjärta, men det får konsekvenser utåt, i handling. Och den sådan Gud vi har, en som är barmhärtig mot oss och förbarmar sig över oss. Och det är något att vara tacksam för, att vi har en sådan Gud som är så barmhärtig. Jag fortsätter att läsa från Nehemja 9:31. Men du som är rik på barmhärtighet, gjorde inte slut på dem och övergav dem inte. Ty du är nådig, en nådig och barmhärtig Gud. Denna korta vers uttrycker Guds stora barmhärtighet. För Nehemja, han har precis innan talat om hela Israels folks synder och misslyckande genom tiderna. Men även ett uttryck för Guds stora barmhärtighet. Att han inte har övergett dem. Han övergav inte Israel, utan han om och om och om och om igen visade de förbarmande och förbarmade sig över dem i barmhärtighet. En sån Gud är det vi har. En barmhärtig Gud. Amen. Gud, från honom kommer barmhärtigheten. Men också vi människor kan vara barmhärtiga. Och vi läser om det i Bibeln. Bland annat i Ordspråksboken 14 och 31. Där står det: den som förtrycker den arme smädar hans skapare, men den som förbarmar sig över det fattiga ärar honom. Du ärar alltså Gud genom att förbarma dig och visa barmhärtighet mot andra människor. I Romarbrevet 12 och 8 så fortsätter jag läsa om den barmhärtighet som vi människor kan ha. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Jag hoppas att denna predikan hjälper dig genom att se saligheten i barmhärtigheten. Så att du kan vara barmhärtig med ett glatt hjärta. I Judasbrevet 22 så står det: sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också visa barmhärtighet, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livkläder som är nersmutsade av köttet. Barmhärtighet är något vi är kallade att visa mot alla människor. Men människor som i det här fallet, som har förvrängt, som vi läser i Judasbrevet, som hade förvrängt Guds nåd till ett försvar mot synden, att de kunde fortsätta leva i synden på grund av Guds nåd, de ska man visa barmhärtighet mot också, men med vishet och fruktan som man inte dras med i synderna. Nu ska vi gå vidare med några exempel för att än mer understryka vad barmhärtighet innebär. Jag läser ifrån Andra Moseboken 34 och 4. Mose högg ut två stentavlor, lika dana som de förra. Och tidigt följande morgon gick han upp på Sinai berg, så som Herren hade befallt honom. Och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i månskyn och ställde sig där intill honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herren, Herren, en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärningar drabba barnen och barnbarn i tredje och fjärde led, släktled. Detta utspelar sig ganska direkt efter att Israels folk har tillbett en guldkalv istället för Gud. Och ändå så fortsätter Gud att visa barmhärtighet mot Israels folk. Och vi ser det i Israels fortsatta historia, att Gud fortsätter att visa barmhärtighet mot dem. Inte som att han är orättfärdig och inte straffar synden, men han är först och främst barmhärtig och nådig. Ett annat exempel hämtar jag från Matteus 20. Där det är Jesus som är i fokus. Vers 30 till 34. Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre Davids son." Folket uppmanade dem strängt att tiga, men de ropade ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre Davids son." Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: "Vad vill ni att jag ska göra för er?" De svarade dem: "Herre, öppna våra ögon." Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon, och genast kunde de se och följde honom. Vi är kallade att följa Jesus. Det är hans lärjungar vi är. Och han visade barmhärtighet mot de utsatta. I detta fallet var det blinda. Men Jesus visar barmhärtighet mot så många fler. Både lama och sjuka. Och han visar barmhärtighet mot dig och mig också. Han hörde det blindas rop. Han tog sig tid. Han stannade upp. Han pratade med dem. Han mötte deras behov. Och han var barmhärtig. Ett annat exempel. Det handlar om Paulus. Och är från Timoteusbrevet. Första Timoteusbrevet. Vers kapitel 1 och vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroendet och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, en förföljare och en våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att ta sig emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och med den är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, den oföränderlige, osynlige, ende guden, honom vara ära och pris i evigheternas evighet. Amen. Ja, prisa och ära Gud som är så barmhärtig att han frälser syndare och sedan ger dem förtroende och tar dem i tjänst. Detta är ännu ett exempel på Guds stora barmhärtighet. Barmhärtighet uttryckt genom att rädda syndare, att visa tålamod, att ge förtroende och ta i tjänst. Ännu ett exempel på barmhärtighet hämtar jag ifrån Lukas evangeliet 10. Där Jesus använder en liknelse för att förklara vad det innebär att ha en nästa. Vers 30. Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade sig han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav dem åt värdshusvärden och sade: sköt om honom, om det kostar mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus till honom: gå du och gör som han. Du har hört massa sätt att vara barmhärtig på. Och låt oss räkna upp dem än en gång. Att skaffa rätt åt de förtryckta. Att ge bröd åt de hungriga. Att befria de fångna. Att öppna blindas ögon. Att resa upp nerböjda. Att bevara främlingar. Att styrka faderlösa och änkor. Att ta sig an fattiga. Förbarma sig över betryckta. Hålla fest för fattiga, krymplingar och lama och blinda. Att inte behandla folk efter deras synder. Att inte löna efter missgärningar. Att inte överge folk. Att hjälpa tvivlande. Att vara sen till vrede. Och stor i nåd. Att förlåta. Att ha tålamod. Och att vara barmhärtig. Som den här samariten. Som förbarmade sig över en människa i nöd. Trots den motsättning som fanns mellan deras folk. Barmhärtigheten har många uttryck. För barmhärtigheten börjar i hjärtat och får olika uttryck utifrån den situation som vi möter. Varför är då de barmhärtiga saliga? Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Varför ska de då få barmhärtighet? Jo, för att de är barmhärtiga. I Matteus 6:12-14, som också är en del av bergspredikan, där det är det här jag predikar utifrån, finns. Jag läser: förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall också er himmelska fader förlåta er. Visar du barmhärtighet genom att förlåta, så skall det få barmhärtighet genom att bli förlåten. Och i 7:7, vers 1, så står det: döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, ska ni bli dömda. Och med den mått ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Är du barmhärtig och inte dömer, så kommer du få barmhärtighet och blir inte dömd. För på det sättet du behandlar andra, kommer du själv att bli behandlad av Gud. Varför är det då så? Låt oss läsa ännu en liknelse av Jesus för att få en bild och en förklaring till hur det hänger ihop. Den liknelse jag tänkte använda den här gången är från Matteus 18. 18:21. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa det till honom: jag säger inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. En otroligt stor summa. eftersom han inte kunde betala, befallde han hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. En struntsumma i den här sammanhanget. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: du onde tjänare, skulle hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig? Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktaren tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Vi har läst flera bibelställen som uttrycker Guds enorma barmhärtighet. För han är barmhärtig. Och allt börjar med hans barmhärtighet som han ger till dig. Men han vill inte att det stannar där, utan han vill att du gör som han och visar barmhärtighet. Men gör du inte det, så kommer du stå under en dom. För då behandlar du inte andra på det sättet som du själv blivit behandlad av Gud. Du som är barmhärtig däremot, du kommer att få barmhärtighet. Jag läser ifrån Jakobsbrevet 2:12. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba dem som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem: gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också i tron i sig själv död utan, när den är utan gärningar. Barmhärtigheten triumferar alltså över domen. Barmhärtigheten vinner över domen. Och tack gode Gud för det. Men glöm inte att äkta barmhärtighet, det visar sig som tro, äkta tro. Alltid i gärningar, alltid i handling. Och när den gör det, då kan du vara salig. För du ska få barmhärtighet. Och när Jesus kommer tillbaka, som vi hoppas att han gör snart, då ska detta ske, som vi läser om i Matteus 25. I 25:31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, Då ska han sätta sig på sin härlighetstro och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herren, jag såg för dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka. Och när jag såg för dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig. Och när jag såg för dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Då ska kungen svara dem: amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Alltså, det barmhärtiga skall vid den yttersta domen få barmhärtighet och ta i besittning Guds rike. Detta på grund av att det visat barmhärtighet mot alla dessa utsatta som finns. För den barmhärtighet de visat mot dessa har de i själva verket visat mot Jesus Kristus. För de barmhärtiga är saliga, för de ska få barmhärtighet. Och den barmhärtighet de nu visar, den barmhärtigheten visar de mot Jesus. I Titus 3 och 4 så läser jag: Men när Gud, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd, och som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Du hör vilken barmhärtighet Gud visar och visat mot dig i Kristus Jesus. Och den barmhärtigheten har ett mål. Den har som mål att du ska bli arvinge till det eviga livet. Till dig som är här, ta till dig det här. För det är din motivation till att vara barmhärtig och förbarma dig. Att Gud har visat dig barmhärtighet. Och att han har ett mål för dig. Att du ska få bli arvinge till det eviga livet. Det liv som kommer. I Efesebrevet fortsätter jag med att läsa. I 2 och 4. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande, rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty Guds verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud har visat oss otroligt stor kärlek, otroligt stor barmhärtighet. Och det slutar inte där. För i kommande tider, i framtiden, ska han visa sin överväldigande, rika nåd genom att visa godhet mot oss. Och det vill du inte missa. I Petrusbrevet, i första Petrusbrevet 1 och 3 så står det: välsignad är vår Herre Jesus Kristi, Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Vi väntar på barmhärtighet. Vi väntar på ett levande hopp som aldrig skall förstöras och som finns i himlen redan nu. Därför är du som är barmhärtig salig. Och har du inte del av den saligheten, så ta för Guds skull emot Jesus Kristus redan idag. Jag avslutar med att läsa Judasbrevet 21. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus. På att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Håll er alltså kvar i Guds kärlek medan ni väntar på barmhärtighet och evigt liv. Och minns att saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Låt oss be. Tack gode Gud för att du är så barmhärtig, att du har förbarmat dig över oss och att du fortsätter att förbarma dig över oss svaga människor. Tack Herre att du har förbarmat dig och visat barmhärtighet så många gånger genom historien mot så många människor över hela vår värld. Och tack att vi får vara del av de människor som du visar barmhärtighet. Tack Herre för det. Och jag ber Herre att du hjälper oss att ta emot din barmhärtighet och förvandlas till att bli barmhärtigare. Tack Herre för att de barmhärtiga är saliga, för de kommer få barmhärtighet.